Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Hallå där, det är fredag, klockan är 10.00. Det innebär att Tiki Taka sänds härifrån Ringvägen 52 på Söder i Stockholm. Och med att det är fredag, då har vi tagit hit Johanna Friis, direkt från Björklinge.
Jajamän, jag är här i tid, vilket jag alltid är nöjd med.
Körde du lagligt hit?
Jajamän, oj oj oj, alltid.
Du skulle aldrig säga något annat.
Nej.
Och Niklas här i tid.
Ja, jag var i tid. Alltså, jag var där uppe på övervåningen och gick igenom vad jag skulle fråga dig om. Du kommer från fina Bromma.
Ja, fina.
Ja, det är fint väder i Bromma i alla fall.
Ja, det är det. Ja. Det är fint väder här i Stockholm. Ja. För en gångs skull, men för en vinter som var väldigt mörk så pratade jag senast med igår. Varje år som går så kommer man ju vintern blir jobbigare och jobbigare, märkligt nog.
Det är med åldern.
Du kanske ska flytta söderut, Martin. Du har ju varit i Italien och spelat.
Ja, fast vintern där var inte heller så jävla härlig. Du vet, den februari månaden på Amalfikusten. Det var aldrig under 5 plus grader. Men det var ingen isolering, det är ingen varm vatten. Jag har aldrig frusit så mycket i mitt liv så den här månaden.
Hörrni, ska vi prata lite fotboll? Det är ju jättetrevligt att höra dina Italienminnen. Men jag tycker vi tar lite fotboll. Landslaget har spelat. Det blev en förlust mot Luxemburg 1-0. Den första förlusten någonsin. Och så blev det en 5-1 seger mot Nordirland. Det stod 5-0. Och det var betydligt gladare på Strawberry Arena. En seger som det kändes som det svenska landslaget behövde. Vad drar vi för växlar utav de här matcherna, Johanna?
Nej, men i stort så är det ju fortfarande så att det är intressant att se. De är fortfarande i en fas liksom, där de försöker hitta det bästa utav det. Det tycker väl jag att det speglar. Resultatet får de ju med sig i den andra matchen. Det här motståndet är ju två egentligen sämre, får man väl säga, om man tittar motstånd. Men får ju med sig resultaten i den andra, men spelar ändå bra. Det är ju intressant att titta på både offensiven, där styrkorna ligger, hur Sverige kan nyttja det och när de verkligen får fast och får kläm på det här pressspelet, hur svåra man hanterar. Men sen är det ju också defensiven, där jag är väldigt intresserad och fascinerad av just att ibland så öppnas det upp lite för mycket. Och om man då tittar lite längre fram i spelschemat och VM-kvalet och sådär, så är det väl de delarna jag tycker är intressanta att titta vidare på.
Martin, dina funderingar?
Alltså jag har sett matcherna i efterhand och det är alltid roligt att göra det på ett sätt, för då har man ju också tagit del av rapporteringen. Så det är landslaget som är överrapporterat eller på så här, men det är det inte, men det är väldigt mycket rapportering som kommer över den. Och jag blir lite förvånad, jag jämför med två första halvlekarna i Luxemburg och Nordirland, så tycker jag egentligen man gör minst lika bra match mot Luxemburg, eller dålig, man ser på det. Men de är jämförbara, du skapar egentligen mer chanser mot Luxemburg. Du har högre XG, du har högre bollinnehav i första halvlek än man hade mot Nordirland. Skillnaden är man ligger under med 0-1 mot Luxemburg, man leder med 2-0 mot Nordirland. Andra halvlekarna skiljer sig väldigt stort åt. Och jag landar egentligen i slutsatsen att då, ett, rapporteringen är väldigt skev, väldigt vanligt. Två, som Johanna är inne på, försvarsspelet är ju ändå det, alltså ta makrobilden igen, att försvarsspelet är ju, det är ett extremt sätt att bedriva försvarsspel på. Möter min forward och jag är back, det kommer en mittfältare och löper, då struntar jag i mittfältaren, jag följer backen. Är det forward som droppar? Och det blir ju en otrolig flyttning. Och precis som Johanna säger, möter vi bättre lag i Schweiz till exempel, kommer inte de plocka sär oss rejält i det mötet då? För det är om Luxemburg och Nordirland klarar av att skapa så pass mycket målchanser, för det har båda lagen gemensamt, så tycker jag att det är oroväckande. Sen ska vi säga andra halvlek mot Luxemburg, alltså de sista 20-25 minuterna, alltså om det föll då, det får inte ske. Det höll på att bli 0-3.
Jag vill bara påminna dig om, Martin Åslund, att detta Nordirland som du sitter och pratar illa om spelade 1-1 mot Schweiz bara några dagar innan, och Schweiz är våran huvudmotståndare i VM-kvalgruppen.
Men det var inte samma elva riktigt.
Nej, det var inte samma svenska elva. Det tänkte komma till också, Johanna. Är det en bättre komponerad, bättre sammansatt elva mot Nordirland än mot Luxemburg? Vi har till exempel mot Luxemburg både Saletros och Seneli som inte är igång. De enda två allsvenska spelarna i truppen.
Men jag tror generellt sett så är det svårt. Jag tror att framförallt spelare, det som jag tycker är skillnad om man tittar centralt mittfält, det är att Ayari startar den andra matchen. Det gör en skillnad ihop med Saletros då. Har mer erfarenhet, han är i en jättefin form och har gjort en kanonsäsong i Brighton. Så att, det tror jag, det som är generellt är ju att Thomasson också har valt att ge möjligheter till många spelare. Det kommer in spelare som ska spela tillsammans, han ger dem möjligheterna, de får starta, komma in i spel. Det i sig gör att spelet också inte flyter från start. Så att jämföra om det kan göra absolut på vissa spelare, det kan du nog göra i de där matcherna. Men jag tycker också att så som han har valt att göra är ju också att han vill se en del spelare och låta dem få möjligheterna att kunna utvärdera.
Det är klokt också.
Exakt.
Det var det här läget han handlade om. Vi vet, eller han borde känna att med den elvan har valt att det finns ändå en hög höjd, en hyfsat hög botten. Nu måste man testa andra, för det kommer ju bli spelare som utvecklas, spelare skadade, avstängda. Och jag tycker också att man ska belysa att offensiven är ju, trots då att inte Gyökeres Kulusevski spelar, så är den ju ganska bra ändå. Det får man väl ändå säga. Mm. Så att det finns saker i det här laget som känns extremt spännande. Och det enda oron är ju den gemensamma, det är ju att försvarsspelet, vi vet inte, kommer det här hålla? Jag är tveksam, men håller det så är offensiven...
Ja, vi ska ta och titta på resultaten så småningom under Jon Dahl Tomasson och titta vad han har gjort mot de bra lagen. Men först, Johanna, vill jag höra med dig. Tre spelare som har stärkt sina aktier under den här landslagssamlingen.
Ja, men det går ju inte att komma runt Benjamin Nygren. Vi har pratat om honom en del. Det har ju redan rapporterats om honom väldigt mycket. Men det var en spelare som jag tycker mycket av vad det här lägret handlade om också. Att han kommer in dels inte... Utan kommer in när Hugo Larsson då inte kan dyka upp till samlingen, få möjligheterna och ta den till 300%. Att faktiskt, tycker jag, spela bra i de ytorna, hitta bra ytor, känns så det här målet absolut, den hade vem som helst gjort mål. Det är inte där primärt, utan jag tycker prestationen i stort, tar det initiativet och hittar liksom väldigt, väldigt mycket bra ytor, är skicklig och vill ha mycket boll, gömmer sig inte, utan så att det var roligt att se, tycker jag, generellt, och mycket av vad det här handlade om också. Det finns andra spelare som fick möjligheten och kanske hade svårare att ta det, så att han var kul att se. Ayari tycker jag är ständigt roligt att se, med tanke på att jag var inne på honom tidigare, centralt mittfält, och det är inget snack om att det här är en spelare som, måste jag säga, otroligt imponerad över absolut hur han spelar, men sen också det han kommer ifrån in till Brighton under den här säsongen, innan han får liksom chansen under Hürseler, har varit en spelare som har fått lite speltid, fått flytta runt i klubbar, inte fått de möjligheterna att kunna göra den utväxlingen. Tycker att han ger också Sverige, här finns det för mig någonting att bygga kring det där centrala mittfältet. En spelare som jag tycker är intressant, och det visar han i den här andra matchen, har visat den sen tidigare också, men det är absolut en spelare som är.
Isak Sägsenaxe också.
Isak, men det är vi.
Nu, Martin, du är ju lite, du gillar att gå mot strömmen.
Nej.
Och du gillar att gnälla lite grann.
Nej.
Jo då, det gör du visst, det känner vi alla till. Och det är helt okej. Okay. Vilka spelare om du inte är nöjd med då? Om man säger så.
Alltså jag skulle väl egentligen vilja vrida frågan istället till spelare jag skulle vilja ha med, om jag får det.
Du får göra vad du vill.
Ja, och det går mot strömmen. Det har ju en poäng.
Byter du alltså? Jag ställer en fråga och du byter frågan. Det är okej.
Nej, men därför att jag tycker att det är roligare att prata om det. Och det är ju trots allt så att jag vill gärna se en spelare som ska just det. Jag tycker att han skulle passa ganska bra i det här sättet att spela. Han har dessutom egenskaper både individuellt, alltså fysiskt och tekniskt.
Varför är han inte mer då?
Nej, det är en bra fråga. Och det är klart att konkurrensen är hård. Men det är spelare man vill se mer av. Jag är spänd på att se en spelare som Lukas Bergvall. För jag tror att han passar mot sämre lag i det här på ett extremt bra sätt. Hugo Larsson, alltså det är ju inte sant, kanske den bästa mittfältaren vi har just nu i Sverige. Han måste på något sätt utnyttjas. Sen kommer ett gäng spelare underifrån, och det är klart att det är lite partisk målet, men det är spännande med spelare som John Mellberg, som har de egenskaper han har. Lite liksom hack i kurvan utvecklingen just nu, men extremt snabb, extremt bra fysiskt, bra med bollen, om man ska spela man-man och vänsterfotad dessutom.
Bra gener.
Ja, det vet jag inte. Om Olof tittar på det här så... Ja, nej, men det har han ju klart. Alltså, Olof Mellberg är ju rent atletiskt en av de största idrottsmän vi någonsin har haft i Sverige. Så att, det har John bra förutsättningar. Men det är också spelare spännande. Så att, det finns spelare jag skulle verkligen se fram emot att få se under närmsta landslagsår. För jag tror att det kan vara rätt fort flera av de här när han väl får chansen. Så att, jag väljer att vända frågan. Så du har rätt, jag går mot strömmen. Ja.
Den 26 februari 2024 så utsågs Jon Dahl Tomasson, dansken, invald i danska Hall of Fame. en riktig storfräsare som spelare. Han valdes då, eller anställdes som svensk förbundskapten. Och så här har resultatraden sett ut sedan dess. Och vi är inne på det alltså. De började mot Portugal, bra motstånd, 5 insläppta. Du har en match mot Serbien där också, tämligen tidigt då. Det är 3 insläppta. Så att egentligen, det är 2 bra, riktigt bra lag de har mött då. Det var ju början då av hans tid. Men ändå, mot de 2 bra lagen så har vi 8 insläppta. Och det är försvarsspelet som vi alla lite till mans är oroliga för. Någon som har någon kommentar till de här resultaten och till försvarsspelet?
Ja, men jag kan börja lite ofint här med Johanna. Men nej, jag tycker att det liksom, du sätter fingret på, jag skulle vilja lägga in Danmark också, som är bättre än Serbien nästan. Så vi har mött 3 riktigt bra lagare tidigt. Jag tycker alla de 3 matcherna är egentligen rätt bra prestationer. Portugal pratade vi om att det var naivt, men ska man sätta ett grundspel och börja någonstans måste man nog börja så. Det fanns bitar på Portugal som var riktigt spännande. Danmark tycker jag är en bra match. Danmark är ett bra landslag. Serbien spelmässigt, det är liksom det utfallet i den matchen tycker jag personligen, även om man ser till att försvarsspelet var riskfullt, ändå är en anomali. Liksom. Det är ett bättre svensk prestation än vad resultatet blev. Och ska man summera allting så ska man säga topparna höga, botten är låg. Men vi har bara mött lag som det är okej att förlora mot. Vi har mött lag som vi ska slå. Nu räknar jag inte med Luxemburg här. Det är ju en fadess. Men någonstans i det här, i de lagen däremellan, som vi måste slå för att ta oss till VM.
Ska vi acceptera förluster mot Danmark och säga att Danmark är bra bara? Vi ska ta danskarna.
Acceptera är en sak. Men vi pratar nu om huruvida vi ska säga att det är en dålig prestation, en bra prestation. Och vad jag menar är att resultat, Danmark är ändå bättre än Schweiz.
Men vad kan vi läsa ut av det här?
Det är det jag menar lite. Någonstans är det ju lagen däremellan som vi måste slå. Och där vet vi för lite. Och jag är orolig sett till att risken är hög. Jag vet inte om du har det.
Är du orolig för att vi släpper in så många, eller att vi har släppt in så många mål mot bra motstånd? Nu är det förvisso så att var tidigt på Jondals karriär.
Ja, det är det jag tycker. Karriär, det kan man framförallt också ge en förklaring till. Att det är så här, tidigt insätta den typen av försvarsspel kräver ganska mycket också. Spelar ju man så pass högt och ska följa spelare i den utsträckningen. Då blir det är svårt och där höll han fortfarande på också att implementera. Det som är intressant är precis det som Martin är inne på. Det är väl kanske snarare offensiven, för det är där vi har väldigt, väldigt många bra spelare just nu. Men framgent så blir det ju såklart, hur kommer det se ut? Hur mycket klarar man? Jag tror att vi kommer att behöva korrigera i någon mening, för jag tycker fortfarande att det var sett mot lite då sämre nationer, är att de sista minuterna, alltså dels att orka spela den, att det kräver ganska mycket i ett man-man-spel, det vill säga att i slutet av på matchen att det öppnar upp sig mer, men också den, med den höga risken. Går den att korrigera till viss mån och ändå få ut det man vill offensivt? Det tror jag. Jag är spänd snarare än att säga att jag har någon speciell negativ inställning. Jag är spänd på att se hur de kommer göra det, för jag ser inte riktigt framför mig. Och som har det sett ut nu, det går väl ändå att konstatera att kanske lite för många lägen som ändå öppnas upp.
Är du nöjd om Sverige slår Danmark med 7-6? Alltså vi är ju bra framåt och vi är lite sårbara bakom som det ser ut. Alltså är det dit vi kommer?
Alltså om vi vinner, om den matchen leder till att vi tar oss till ett mästerskap, så är det absolut. Och en seger är en seger, och 7-6, 2-1, sen sagt, det är på hur prestationen ditt fram ser ut. Så jag tror ju att det svåra blir ju, han har ju visat lite tycker jag, någon match här, att spela med en extra mittfältare. Problemet är, om Gyökeres, Kulusevski och Isak är tillgängliga, så måste du nästan ta ut någon annan. Då ska någon spela på kanten hur han har balanserat tidigare. Och det tror jag inte han vill göra. Så det är jag håller ju med, Johanna. Jag är ju mest spänd på hur det kommer se ut mot de här mellanbra lagen.
Ja, det får ju Ungern nu här som är ett mellanlag som du pratar om, Martin. Ska vi höra vad Jondal och Thomas sa om de här, när han summerar de här 2 landskamparna i Luxemburg och Nordirland?
Obviously, you had a difficult game a few days ago. What questions did you get answered today against this opponent?
Now, it's an opponent, of course, who won the Nation League like we did. Extremely difficult in transitions, top class and set plays. I think we dealt quite good with those moments. It's, of course, a team who likes the duel as well. What we were lacking in Luxembourg was duel play as well. That's part of football. I think we dealt extremely well with that. And, of course, scoring 2 goals on set pieces ourselves was nice, because we haven't done that for a while. It's not true. We actually, Estonia away, we also scored with a set place. But that's great.
you can't pick and choose your opponents and play whoever you want to play against. The schedule depends on a lot of different things, but you now play one opponent in Luxembourg, one in Northern Ireland. That's comparative to perhaps Azerbaijan or Estonia if you look at the quality. Where you are in the process with this team, where you have to be in 6 months' time, would you have preferred a tougher opponent to give you another type of answers?
If you look at the Northern Ireland's level the last period, they've been really well good. So I think it's on a quite high level, actually.
Tonight?
I think we were very good.
Well, that's one way of putting it.
You need two to dance, huh? but of course, you all know here in this month, you can't choose and pick. There was five different opportunities to play against. Switzerland is playing exactly the same opponent like we are. But I'm pleased to see our kind of football tonight, because we didn't see that last game. So a massive compliment to all the players. And I think our fans enjoyed it. I think it was positive football.
Hörrni, vi har fått sällskap, celebrigt besök hela vägen ifrån Mariefred. Bosse Pettersson tillbaka i huset. Välkommen tillbaka.
Ja, men det var jättetrevligt, ja, att kliva in i...
Alla kände igen dig, de kramade dig. Ja. Ja.
Nej, men det var jättetrevligt, ja, och kul att få vara här. Ja. Verkligen. Ja, det kändes lite speciellt när jag gick igenom de där dörrarna. Nu har det förändrats en hel del här. Mm. Och, men du är det lik.
Ja, tack så mycket. Vi träffas ju och spelar paddel. Nu ska vi inte prata om hur det gick igår. Men när du tog med dig lite proffs med spelare igår.
Ja. Nej, jag tycker man kan berätta hur det där gick till.
Ja, vi vann första 6-1, ledde 5-3, 40-0 och lyckades slarva bort det.
Slarva bort.
Jo, Bosse. Bosse.
Jo.
Spelare, tränare, expertkommentator, ordförande i föreningar. Har jag skrivit en bok, Bollkänslor. 7 decennier i fotbollens tjänst. Det är respekt.
Ja, otroligt.
Det är respekt, Bosse.
Ja, men så var sak och sin tid, säger de. Och jag växte in i fotbollen. Farsan var ju allsvensk och svensk mästare i Djurgården där, och satt på fotbollsstadion och såg en VM-final 1958. Jag var 12 år då och fick mycket inspiration av det jag såg där. Pelé var ju där, han var ju 17 år och gjorde 2 baljer på Samora Nyholm. Så att, nej, men det, fotboll har varit livet och är det fortfarande, kan jag säga. Jag försöker hänga med så gott skallen klarar av. Mm. Och den klarar av en del.
Ja, ja.
Det är inte lika bra en mot en längre, men huvudet hänger med.
Ja, du känner det. Du hälsade på Bosse, kramade honom glatt.
Jajamän, alla känner till Bosse, eller hur? Ja. På ett annat sätt. Så vi har hört, absolut.
Ja, ja.
Absolut. Mm.
Om vi lirar det.
Exakt, jag skulle säga. Det är många här i huset som i vårt ambassadörsnätverk där, Jana, bland annat. Och,
vi lirar god kraft i svensk fotboll som du har varit initiativtagare till och som har drivit där närmare 1000 stycken ambassadörer. Som har någon connection med allsvenskan på något sätt. Spelat någon minut, dam eller herr, eller kommenterat eller dömt eller någonting. Bosse, du har hört diskussionen här, Martin, Johanna. Hur skulle du vilja, dels kommentera det de har sagt, men också vad är din åsikt om de här båda landskamperna? Luxemburg 0-1, Nordirland 5-1.
Ja, det blir lite mera generellt, tycker jag, kring landslaget. För det första så jag har ju synpunkter kring det här. Ja. Man sitter i soffan ute i Sörmlandsskogen och muttrar lite för sig själv. Men alltså jag är jätteglad för att Jon Dahl Tomasson kom in i det här. För det första så fick vi återigen en förbundskapten med en bra aktiv bakgrund. Vilket jag tycker är ganska talande när man går igenom och tittar vilka som har vunnit VM. Det är förbundskaptenen med en ganska gedigen spelarbakgrund genom hela historien. Så det tycker jag var jättebra. Sen är jag jätteglad att han står för den fotboll han gör. Det går rakare, det går snabbare. Det är mera kreativitet och långt ifrån den betongfotboll, tycker jag, som vi har drivit i det här landet med, och England som inspirationsland. Alltså jag tycker att han sneglar mer mot gärna den danska, men den holländska, tyska fotbollen. Sen precis som ni har varit inne på så det här med sättet att försvara, det måste vi prata om och det måste vi diskutera kring, för att det ser inte bra ut. Alltså vi släpper ju till rejäla chanser både mot, eller framförallt mot Luxemburg, men även mot Nordirland. Som, alltså det tillhör inte den här nivån som jag tycker svensk fotboll ska vara på. Däremot mycket, mycket annat bra.
Vilket skick befinner sig svensk fotboll i? Vi har missat två mästerskap nu, VM och EM. Känslan, vi pratar om att vi har svårt mot de bra lagen, vi har förlorat då mot Portugal, Serbien och Danmark. Och vi slår de lite sämre lagen, vunnit C-gruppen. Vilket skick skulle du vilja säga att det svenska landslaget befinner sig i? Det är svårt, men...
Nej, men herregud, alltså, det är ju bara att titta på de spelare som vi har. Och där har ju Jon Dahl också, tycker jag, bidragit med att plocka fram. Han behöver inte ha gått hela vägen via juniorlag och U21 och bla bla bla. Utan de spelare som är på gång i sina klubblag, de plockar han fram. Ta Benjamin Nygren nu, alltså vilka i Sverige hade koll på honom. Och han dyker upp och gör det riktigt, riktigt bra. Så att bara för att avsluta det, alltså jag tycker vi befinner oss i en väldigt, väldigt intressant era just nu med spelare som har hög profil ute i Europa i stora lag. Och det är därför jag är lite orolig för att Jon Dahl och vilka nu som är med där, Kim Källström och andra, att de har snörat in sig på det här sättet att spela försvarsspel. Men rent kvalitetsmässigt så är vi i en väldigt intressant period.
Mm. Ja, vi var inne på det tidigare. Vi har haft ganska lätt motstånd, det har gått bra. Gillar du också det som Bosse inne på? Att han vågar släppa fram spelare. Jag menar, Seneli, han kom ifrån. Och han satsar på Saletros, som är ju trots allt en allsvensk spelare. Eliasson har han lyft in. Och Sema satsar. Alltså plus att han skickar in lite nya killar här och där. Känns det fräscht?
Ja, men och framförallt så tycker jag det är kopplat till också att han har ju försökt hitta en spelmodell som faktiskt fungerar utifrån också spelarmaterialet vi har, där vi kanske har våra toppspelare just nu som är i bäst form, som befinner sig både i, är väldigt, väldigt bra i sina klubblag i de fem bästa ligorna. Så att vi har ju sådana typer av spelare, och det är i frontlinjen mestadels, men också neråt i banan och sådär. Och där har han försökt anpassa, men sen så tycker jag också då adderat till, det är ju inte bara hux flux och testa och ge chansen att spela, utan han letar ju en viss typ av spelartyp. När han hittar dem, när de är på gång, så plockar han in dem och ger dem möjligheterna, ger dem chansen för att visa upp sig, både för att klara tempo, klara sättet de ska spela på och visa sina kvaliteter. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt spännande, och då ser man att Benjamin Nygren som då i det här fallet tog chansen och gjorde det på ett bra sätt. Det finns ju en hel del spelare såklart att tampas om den här platsen, men likväl så tittar han ju och hela tiden ger dem möjligheterna att faktiskt få visa upp sig. Så att det, jag gillar mycket det tillvägagångssättet.
Det är vi behöver i svensk fotboll idag. Alltså en förbundskapten som går ut och säger att vi ska bygga ett lag för att backa upp våra tre stjärnor. Alltså det är ingen som har sagt det på 45 år i svensk fotboll. Det är självklart att vi måste bygga ett lag där vi ska backa upp Göker, Isak och Kulusevski. Det är alldeles självklart. Och våga säga det och få också spelarna att acceptera det med svensk bakgrund. Vi ska liksom göra vad vi kan. Alltså matchen mot Luxemburg tycker jag visade en sak, och det är att du kan inte bara ha komplementspelare i ett lag. Du måste ha de här som står för lite extra, de som gör det här.
Så att det Isak tycker jag var väldigt...
Ja, exakt.
Senast var det ju Isak.
Ja.
Ja. Hörrni, ska vi ta och höra vad Victor Lindelöf, Nils Lindelöf, vad säger om den här framtiden, helt enkelt.
Om du sätter dig in i det här landslaget nu, hur bra är det? Och med de här spelarna, tänker Gyökeres, Isak, med kvaliteten som finns där.
Alltså jag tycker vi har ett väldigt intressant lag med många duktiga unga spelare som också kommer upp, och sen som de du nämner som har presterat på absolut högsta nivå och håller världsklass. Så det är klart att det ser ljust ut, och det ska bli kul att mäta oss mot bättre motstånd också och kunna se hur vi kan prestera mot dem. För det är det som krävs om vi ska ta oss långt i kvalet och sen också kunna gå långt i ett mästerskap.
Men hur bra känns det med en grupp med Schweiz, med Kosovo, med Slovenien? En fyralagsgrupp till fotbolls-VM?
Det känns bra. Jag menar, alla matcher kommer vara tuffa. Och så vi ju sist mot Luxemburg, om man inte är där så kommer alla matcher vara väldigt svårt. Men jag har en stor tro på det här landslaget. Det känns som att vi är på väg att göra någonting bra. Sen gäller det bara för oss att hålla den nivån.
Ja, stor tro på det här landslaget, Viktor Nilsson Lindelöf. Och jag kommenterade ju matchen i lördag, så han har bara spelat 240 minuter Premier League-fotboll den här säsongen. Det har varit jobbigt, det har varit skador, det har varit tungt i Manchester United. Men han kändes fri och glad på något sätt. Håller ni med mig? Det fanns lite mer lyster kring Viktor Nilsson Lindelöf mot Nordirland.
Nej, men jag tror att Lindelöf kommer att vara en väldigt betydelsefull spelare för Jondal om han är hel och frisk. Alltså, han har ju den rutinen nu med har han 200 matcher i Premier League och sånt där. Inte varit med i den bästa eran i United precis. Men det som Lindelöf är riktigt, riktigt bra på, tycker jag, det är att göra andra bättre. Alltså, han är en ledare på det sättet. Och det kommer att behövas. Vi brukar säga att du behöver en 4-5 ledare i ett fotbollslag för att det ska fungera. Och Lindelöf är helt... Sen tycker jag kanske då, om vi ska in och prata Lindelöf, så att det vore klokare av Jondal att spela med en fyrbackslinje. Det är min absoluta övertygelse.
Trebackslinje eller fyrbackslinje? Ta den först då innan, för det är en evig debatt, så du får bara säga någon siffra.
Ja, nej då. Jag behöver inte byta FCCM så, men jag är nog helt enig. Intressant att se, det är väl antagligen så. Nu går ju kontraktet ut i sommar, så att vi får väl se vad det tar i vägen. Men ganska, framförallt tycker jag det är glädjen att se en spelare gör 90 minuter med ganska få minuter i kroppen, en kropp som har gått sönder extremt mycket, och att man inte är i den här matchformen. Då är det alltid glädjen att se 90 minuter start. Det är Viktor Nilsson Lindelöf, både tycker jag kvaliteter i det egna passningsspelet, erfarenheterna och också det som du nämner just där kommer till ledarskapet. Så att det är klart att det är ju en viktig spelare, och hur han också ska formera den där trean längst bak blir viktigt med tanke på att de är just tre.
Är det våran förhoppning att Viktor är lagkapten i VM 2026?
Ja, det tror jag, om det inte händer något speciellt. Men jag tänker mig så här, att som det har sett ut, varför inte bygga en fyrbackslinje där med Gudmundsson längst till vänster, med Hien och Lindelöf centralt, och så hitta en riktigt, riktigt gedigen högerback. Emil Kraft kanske är den bästa försvarsspelaren vi har liksom i de där positionerna.
Han spelar ju knappt.
Nej, det är väl problemet, men man vet ju aldrig. Nej, men att hitta en högerback, det kommer vi nog kunna göra. Sen tycker jag som sagt att du behöver inte förändra din spelidé ett enda dugg. Men att ha det här man-man-spelet och de svängdörrar som är idag, jag har väldigt svårt att se att det kommer vara framgång i det. Alltså.
Schweiz, Slovenien, Kosovo i VM-kvalgruppen. Ska vi fixa den? Är Sverige favoriter? Är Sverige favoriter före Schweiz?
Ja, men alltså det är väl precis det, exakt det som är så. Det tycker jag väl helt klart att vi kan... Favoriter, det är precis det laget vi behöver ta och slå med det här spelsättet, som ska bli intressant att se. Spännande att slå den typen av motstånd. Att du faktiskt ser att det håller, så att det är den där gruppen, men Sverige tycker jag har en bra chans. Sverige har ett bra lag, Sverige har kommit mycket längre i sin spelidé. Det är väl just att inte också att kunna klara av och hantera, de har spelare som kan avgöra, de har spelare framåt och vill vinna bollen högt där spelare också kan såra andra lag på ett utslagsgivande sätt. Men sen är det ju då frågeställningen just att se också defensivt. Det gäller att stänga till den här luckan och hitta de rätta spelarna, och vilken typ av balans ska du ha centralt för att skydda den linjen och inte låta att de här ytorna öppnas upp. Alternativt då bollsvinster. Det finns enskilda bollvinster som blir så otroligt viktiga om du ska spela på det sättet. Så är det, för du måste kunna slå ut din man.
Hörrni, här är två stycken pingisrack. Racketar.
Varför är du pingisracket?
Därför att du förlorade jag ju mot dig i paddel igår, som du har varit mycket noga och påpekat. Jag kommer ihåg en match när jag spelade mot dig med vänstern i pingis.
Exakt, den kommer jag också ihåg.
Men vi ska inte spela.
Nej.
Utan vi ska, här har ni, alltså det är stannar och lämnar. Vi har ju nyckelspelare i landslaget och deras framtid, klubb. Framtid. Det är ju lite osäker, lite spekulationer. Och nu vill jag att ni tar upp liksom vad ni tycker att de ska göra.
Man kan inte snurra på den.
Det kan man göra, men det är ju roligare om du liksom...
Att man har en åsikt.
Att man har en åsikt.
Är det en lån eller bygger ut lite, in igen?
Det bygger lite på det.
Okay.
Annars blir det som den där kärnkraftsomröstningen, va? Mitt emellan.
Jag är med.
Vi har ju pratat om dem. Viktor Nilsson Lindelöf. Stannar eller lämnar?
Okej. Vilket man vill är vad som kommer hända.
Ja,
du får bestämma.
Vad du vill, Bosse. Ta vad du vill.
Vad du vill.
Vad jag vill.
Ja.
Nej, din kamera är där.
Där.
Ja. Du säger lämnar. Vad vill du ha honom? Benfica eller? Tillbaka eller?
Jag vet inte vart. Det enda jag vill ha honom i speltid. Där han får möjligheterna i större chans. Ja, men absolut. Serie A, Benfica. Eller då där. Det är absolut möjligheter. Men jag vill ha honom i spel mer. Och det tror jag är viktigt för både honom och för landslaget i stort.
Måste det spekuleras i en återflytt i Benfica? Champions League-lag, topplag i Portugal. Skulle det vara någonting?
Nej, men det där, jag håller med Johan, det är klokt. Alltså, det gäller för honom att hitta ett lag där han får spela. Mm. Han började ju sin karriär i Benfica, har ett gott namn där, så det är väl en trolig och sen flytta till lite varmare klimat än England, det tror jag är bra.
Vi kör med lite rappar här, nu är det snabbt. Nu behöver vi inte...
Ja.
Vi kör. Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt.
Jag säger så.
Stannar. Lämnar. För vad då?
Ja, jag tror att han skulle passa bra i Premier League.
Okej. Okay. Mm. Robin Olsen, Aston Villa.
Jag vill alltid att han ska lämna, för jag vill att han ska spela mycket mer än vad han gör. Jag är där på speltiden igen, men ja, det är jag.
Viktor Gyökeres, Sporting Lissabon.
Ja, men den är ju given. Och jag hoppas att han hamnar i ett lag där de spelar mycket.
Och vilket lag skulle det vara?
Ja, Liverpool. Tycker jag skulle vara ett alldeles utmärkt förslag.
Han har ju haft Amorim i Sporting.
Nej, men United kan han inte vilja. Det kommer att ta 5 år innan de är tillbaka i sammanhang. Men det är viktigt att han går till något som djupled. Sen kan jag tänka mig att han inte byter bort sol och värme i Portugal mot något annat. Vi får se.
Johanna? Gäller Viktor, alltså, vad vill du se honom?
Ja, men för mig handlar det mer om att komma upp i någon och just det här sista steget upp i de sista, om man ska se det så då. Men han har krämat ut mycket under Amorim och sådär. Det skulle vara spännande att se han i någon liga, antingen då England, Spanien eller Italien att hitta. Men sen så håller jag med Bosse. Det ska ju vara ett lag där.
Vilket lag?
Jag vet inte. Jag har inget här rakt upp. Den måste ju förbereda mig.
Johanna håller ju på Manchester United. Va? Så när du sa att han inte skulle vara Manchester United blev hon
inte. Jag var glad vad Niklas skrattade hjärtligt då.
Nej, men jag tror det som kan dyka upp, det tänkte jag på, det är ju Barcelona. Lewandowski, nu går han ju bra som tusan gubben där. Men kan de tänka sig att byta där? Ja. Jag frågar dig.
Ja, det tror jag. Han skulle nog gilla att spela Barcelona, men skulle inte vilja det.
Nej, exakt.
Nu kommer vi till den sista. Mm-hmm. Alexander Isak, Newcastle United.
Ja, den är svår. Ja. Jag tror också att
stannar. Ni vill att han ska vara kvar hos Eddie Howe och utvecklas.
Ja, jag vill att han ska utvecklas, men jag vill att han ska bli den här trogna spelaren till en klubb och bli den där superlegenden som Maldini och Totti och de här gubbarna. Så att stanna.
Johanna, du snurrade på racket som om du vore materialspelare i bordtennis. Du snurrar. Vad vill du?
Jag tycker väl egentligen ingenting är riktigt fel. Det är väl att man själv dras lite i form av och förhållande till. Titta på kanske de ännu större klubben just att titta på de delarna. Det finns en hel del som saknar den typen av strikers. Hur kan han ta ytterligare steg i den typen av roll? Mer i sitt spel. Han är ju så otrolig, klarar ju så mycket med sina förmågor i sitt spel. Så att där vill man se den utvecklingen kanske ändå sett till hur Newcastle spelar. Men jag gillar ju också Newcastle. Och jag menar, att ha en svensk spelare på liksom som av fansen ses som den främste just nu och hur han hyllas och att de verkligen vill ha kvar. Det finns en tjusning i det också tycker jag, och den spelaren och den karaktären han har blivit där i Newcastle. Så att det är därför jag sitter och snurrar på det här.
Egentligen hade jag sett Manchester United.
Nej, men sen har de ju de har en hög målsättning i Newcastle, så att det kan bli Champions League och det kan
har de vunnit den där trofén som han varit liksom. Ja. Bosse, det känns jättekul att ha dig här, för vi har ju en historia ihop. När jag började på det här...
Både en ljus och en mörk.
Ja, det har vi. När jag gjorde min debut här på den här kanalen, när jag lämnade den andra kanalen nere på Tegelhultsvägen då, så gjorde vi vår första match. Jag gjorde min första match i den här organisationen in i Ungern, i Budapest, och du var expert. Kommer du ihåg det?
Jag glömmer aldrig. Nej. Kommer jag aldrig glömma hela mitt liv.
Nej. Ska vi ta och titta på hur det lät? Oj. För det var en väldigt speciell match.
Ja.
Titta och lyssna.
söker inlägget. Dudzak, satt undan Mikael Nilsson. Elm, nu måste bollen komma upp på Zlatan. Och det gör den också. Zlatan tar med sig bollen. Zlatan Ibrahimovic, han gör mål! Han gör mål! Zlatan gör mål! På stopptid i de sista sekunderna. Zlatan Ibrahimovic gör 2-1 i Sverige. Gör 2-1 i Sverige när matchen är slut. Och på vilket sätt? På vilket sätt?
Ja, det är helt otroligt.
Har du varit med maken, Bosse?
Nej, alltså han tappar ju. Han får den här så suverän, tappar den och så får returen tillbaka.
Zlatan Ibrahimovic gör 2-1 i Sverige när matchen är slut. I stort sett. Se här. Och sicket mål. Sicket mål.
Men det är viktigt att sträcka fram den där foten.
Matchen är slut, Bosse. Sverige har vunnit.
Fantastiskt.
Sverige är med i VM-kvalgruppen i allra högsta grad igen. Genom mål av Zlatan Ibrahimovic på det här säregna sättet.
Men vi måste få säga att det var välförtjänt, Niklas. Det var otroligt välförtjänt. Den här straffen i 80 minuten var naturligtvis ett jäkla bakslag.
Nu har jag förstått vad Glenn Strömberg har fått det där skriket ifrån när i mål. Han har ju tagit efter dig.
Nej, men alltså det jag kommer ihåg av den här dagen... Det här kommer jag naturligtvis ihåg, men det här var första gången som jag träffade Niklas och vi jobbade ihop. Och vi var ju som du vet, alla vet idag, man ska vara på plats tidigt.
Det var några timmar.
Och så sitter jag där uppe och lite lugnt med lite annat. Då ser jag en person som går runt arenan varv efter varv efter varv efter varv. Det var Niklas Holmgren. Så att han var så supertaggad och så koncentrerad sådär. Så att, och sen blev det här upplösningen på alltihopa. Det var en magisk dag, magisk kväll, verkligen.
Ja, ni känner ju varandra väl också.
Absolut.
Du hade ju Martin i... Hade du inte honom i Djurgården?
Nej.
Eller
jag var juniorspelare då.
I Djurgården, ja. Men du hade 16, koll på Martin. Ja, du kände ju Martin.
Nej, men jag har följt Martin. Men jag jobbade ihop med hans pappa och hans farbror. Sonny och Anders. Men jag har ju sett Martin sedan han var en liten kotte.
Thomas och jag är en gammal, ska vi säga. Bosse Sell, inte äldsta son.
Min enda.
Enda son. Ja, vi är jämngamla också. Vi har mött varandra när vi växte upp. Så att,
sen har vi en liten sak som vi måste reda ut nu.
Varsågoda.
Ja, vi mötte med Vilira-laget så mötte vi Enrubergs 76er på Enrubergs IP. Det här är jättelänge sedan.
Nej, jag var speaker på den matchen.
Just det.
Ja, det var. Han påstår att de vann den här matchen och jag påstår att den var oavgjord.
Vi vann på straffar.
Straffar, så vem hittade på straffar?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Men Martin blev oavgjord, ja. Men vi vann på straffar.
Jaha.
Så har vi båda rätt, Bosse.
Ja, rätt ska vara det.
Ska vi ta och titta på en annan rolig grej? Men du har ju varit här i många år, som har blivit väldigt omtalad. Det är när du sitter i Champions League-studion, och du har ju ett hett temperament, det kan vi ju... Alltså, han har ju blivit snällare i mål än Bosse Lundgren, men han har ju...
Han är från Småland.
Ja, men man ser... och det temperamentet, det kommer fram ibland även i tv-studion, se här.
Då blir det gärna att jag försöker att vädja lite till domaren om att titta på det här. Det här var lite hårdare och lite tuffare och så har man dragit
så
igång det här.
Spiralen igång menar
spiralen.
Du?
Om jag får komma med ett historiskt perspektiv. 1986, IFK Göteborg mot Barcelona. IFK Göteborg vinner första semin med 3-0 och åker till Nou Camp. Och de höll på precis på samma sätt, Bosse. När Xabi Alonsos pappa, Pitch Alonso, gjorde 3 mål mot Barcelona den matchen. Springer fram till domen på det sättet. Så det där har ingenting att göra med att Mourinho spelar fysiskt. Det är en gammal grej i den klubben.
Ja, men herregud, allt alltså, piskar du upp den här.
Du menar att det är Mourinho alltså?
Men Guardiolas presskonferens igår, då piskar ju också upp ganska bra. Du är ganska
han hakade ju på.
Precis, så du är ganska märkt att skylla på Mourinho när det är två i den här debatten.
Ja, men vem skyller på... Jag vet inte vad han pratar om där borta. Så det är klart att man hjälps åt att skapa en stämning. Det, är ju, det pratade vi om inför den här matchen.
Mm. Nej, men jag syftade på presskonferensen, så var det ju ganska många påhopp igår från Guardiola mot Mourinho. Förvisso svar på talbos. Eftersom du inte förstod vad jag sa här borta, så vill jag bara... påpekar det igen då.
Mm. Ja, vad sa han? Vi har inte fått riktigt reda på det. Vad han sa? Har gjort.
Gå in på EFA och läs.
Ska jag gå in på EFA och läsa?
Ja, efter sändning kan jag läsa.
Bosse.
Nej, det är inte en av mina bästa stunder.
Nej, men det är som Martin säger, det är bra tv och du har inget otal med Sladjan idag, eller hur? Tvärtom.
Ja. Jag tycker mycket om Sladjan. Nu bor han ju utomlands så att vi träffas inte på det sättet. Men alltså det jag inte, bara för en liten förklaring. Jag hade ingen aning om att Sladjan var frälst Real Madrid. Alltså Real Madrid var hans klubb ända in i hjärtat. Så att när jag skyllde lite på, det var en ganska tuff match det där, och skyllde på det, då gick han igång. Så att det var förklaringen. Men det var inte vackert det där.
Blev sams direkt efter sändningen, eller tog det tag? Eller?
Nej. Vi kramades i omklädningsrummet här nere. Så att det var aldrig egentligen, utan det var ju folk som reagerade efteråt. Och när jag ser det så det är ingenting som jag är speciellt stolt över.
Jag måste bara säga till dig, jag tycker ju att i sakfrågan har du rätt på sig. Jag upplevde också att Mourinho piskade upp det där. Och vi känner båda Sladjan väldigt väl. Jag tycker Sladjan är en fantastisk människa. Stort hjärta och härlig person. Men han är omöjligt. Om vi har en skala, jag är hetlevrad. Bosse är nog ännu mer hetlevrad än jag är, tror jag. Så Sladjan är ännu mer hetlevrad. Så att det blir också temperament där. Och jag tycker personligen inte att det här är ett problem. Jag tycker att man måste, precis som det är ett fotbollslag. Jag menar, man tappar huvudet på varandra. Han gör det. Viktigt är, och du säger alltid när jag är med barn eller ungdomslag så där, eller lag, det är okej att göra det, så länge man ber om ursäkt efter. Du kan ju inte liksom skada folk med för lite, såklart, men så man ber om ursäkt efteråt. Vi är alla människor, det är viktigt hur man agerar efterhand. Så i idrottsvärlden är det ju inget konstigt att man blir osams, det är hur man agerar efteråt. Det som är lite synd är att vi i Sverige är ju så himla
konflikträdda.
Ja, och så det här blir så, folk blir så himla. Jag tycker egentligen inte att det här är ett problem. Jag tycker på ett sätt att vi har lite för lite av det här i tv.
Bosse?
Jo.
Du har gjort väldigt många matcher. Har du någon råd att ge till de här experterna som sitter idag i tv? Johanna, Martin, Olsson och allt vad de är. Alltså som när du sitter hemma nu, för du ser ju enormt mycket fotboll. Är det något litet tips du skulle vilja ge dem?
Ja, alltså
massor.
Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig göra det. Däremot försöka ge lite råd och tips till de som vill bli fotbollstränare, för det tycker jag, det har jag lite där jag kan ge. Nej, men alltså ingen nämnd, ingen glömd i det här sammanhanget. Men när jag sitter hemma idag i soffan och följer era matcher, för det gör jag ju. Mm. Jag ser ju Premier League och Champions League i första hand och naturligtvis Allsvenskan. Det är att jag tycker att det här mediet, tv-mediet, har blivit lite som radiomediet. Alltså man måste som kommentator och expertkommentator förstå att vi ser ju bilden. Du behöver inte kommentera att bollen gick över sidlinjen. Det ser jag. Men å andra sidan så generationer förändras och liksom det blir ett annat tempo och allt sådär. Så att jag tror att det är mera jag som har tappat lite tempo än ni som kör tempot. Så att, ja, om det nu var någon synpunkt i sammanhanget. Ni gör det bra.
Jag måste få en annan sak då. Egentligen, jag går just nu den här DBA Elite väldigt sent in i livet. Som en tränarutbildningen för gamla elitspelare.
Vill du satsa på det senare?
Nej.
Varför går du till utbildningen då?
Jag tycker att det är viktigt att vara utbildad.
Bra.
Ja, utbildning är, jag tycker, centralt i alla människors utveckling.
Jag skulle ju tycka att Martin skulle satsa på tränarjobb. Vi behöver ju den typen av personer. Dels ha bakgrunden, dels utbildad. Dels ha en bra skalle och ha lite egna idéer och åsikter. Alltså, så att för fotbollen
lite.
Mycket. Ja. Så för fotbollen så skulle det vara väldigt, väldigt bra. Men jag förstår att han har andra saker.
Ja, men det jag tänkte på, det jag saknar lite i utbildningen. Så här, vi har ju 2 moduler av 6. Så vi får se om något kommer. Och det har varit jättebra föreläsare, tycker jag. Men jag saknar ju ett ännu längre stort perspektiv. Det är just där någon som Bosse borde vara och prata. För att det är ju liksom en tränare som är utbildad på början 00-talet pratar med oss. Det är ett ganska kort historiskt perspektiv och det tycker jag kan saknas lite faktiskt än så länge. Så där får du gärna komma, Bosse, och prata om, för det tror jag verkligen behövs.
Ja, det tror jag också. Det var ju lite av vad vår idé var när vi startade upp Vi lirar här. Det var ju att försöka och bjuda på kompetens och historia och lite sånt där. Så att, när jag tänkte på det, jag såg en bild igår eller idag på tränarna i Allsvenskan. Det var rätt spännande att sitta och titta på det. Jag kände igen en person. Så det är väldigt mycket unga killar och spännande på det sättet. Men fotboll är ju en kunskapssport. Och ju mer du kan, ju bättre blir det. Och jag vill påstå att jag kan mer fotboll idag än vad jag någonsin har kunnat. Därmed inte sagt att jag kan träna ett allsvenskt lag.
Ja, den energin som krävs för det. Du pratar inte för Bosse skull, men generellt så är det ju en... Det är, apropå vad folk får, det är ett hårt jobb att träna. Jag tycker absolut det är Bosse far efter lite att vi har serien. Jag tycker många av de här unga killarna som kommer upp nu som inte har spelat är otroligt välutbildade, otroligt väl pålästa och ett extremt bra driv. I det så skulle vi försöka få över den typen av attityd till de som också spelat så vi får en bättre mix av det. Det tror jag var det bästa.
Exakt. Och du vet ju en sak som tränare, du har ju familj Martin, men som tränare vet du en sak, du kommer få sparken om du tar 2 veckor, 2 månader, 2 år eller
exakt.
22 år. Men sparken får du förr eller senare. Men så det är det ju.
Det är den enda yrkeskategorin mig veterligen som spelbolag har oddsättning på. Mm. Så att på varje allsvensk tränare idag så finns det en oddsättning på vem som ska få sparken först. Det är en ganska skön...
Men det är ingen... Det har du familj så måste du vara beredd. Du har ju varit i Östersund, du har varit i Tromsö, du har varit i Grekland, i Vasalund, Spårvägen, AIK, Djurgården. Ja, men du har varit runt i Europa på både högt upp och långt ner.
När jag var uppe i Tromsö då ville min fru Anita inte följa med för det var mycket snö. Men när jag hamnade i Grekland och ville då var hon snabb.
Jag skulle vilja båda Tromsö. Tänkte åka ut för i Lofoten eller
Lingen. Du
ska
vara fotbollstränare Martin. Du ska inte åka. Du tror att du ska åka runt och åka skidor. Du sa ju själva jättetufft att vara tränare. Man har inte tid att åka skidor.
Nej, exakt. Nej, bra. Så varför sitter jag här för?
Hörrni, det är FA Cups kvartsfinal. Världens äldsta fotbollstävling. Det börjar dra ihop sig. Och så här ser det då ut. Fulham mot Crystal Palace och Brighton Nottingham. Det är lördagsmatch när vi ska åka och göra Brighton Nottingham, du och jag Martin Åslund ihop. Och så på söndag då Preston North End mot Aston Villa och en marig match där, Bournemouth mot Manchester City. Kommentarer till de här kvartsfinalerna, Martin?
Spontana första är att eftersom City inte är vad City har varit och ännu inte konsekvent är uppe på nivå, de har sett höjder under den här våren men väldigt lite av dem och den lägsta nivån ganska låg, att det är väldigt öppet. Aston Villa spelar på 3 fronter, de har en bra trupp, de har konsekvent kanske spelat på en bättre, liksom, mer jämn nivå. Men det, poängen är lite att alla de här lagen utom Preston då, får man säga, kan faktiskt vinna. Och det måste vara lite lockande när man går upp in i en kvartsfinal och känna. Normalt sett går in i en kvartsfinal och i Brighton och Nottingham. Då är det Liverpool som är uppe i varv, City uppe i varv. Och då känner man så här, det krävs ganska mycket för att vi ska vinna ändå. Nu måste alla de här lagen känna att, vet du vad, det är en chans att vinna i år. Och det är lite äggande tycker jag som tittar också.
Vi ska hålla oss kvar lite med Brighton som är oerhört skickliga på att hitta spelare, förädla spelarna, skicka dem vidare. Jag satt bara på och tog från huvudet här tidigare. Det är Robert Sanchez, det är Kokoreja, det är Caicedo, det är Dan, vad heter han? Dan Byrne heter han. Dan Brown är en författare va? Trossard, McAllister, Pascal Gross som har gått till Dortmund. Vi kan väl höra, Fredrik Ljungberg har ju träffat de som bestämmer och som har hand om Brightons värvningar. Så här lät det.
So I'm very impressed with Brighton. I feel often consider details that like the big clubs don't even think about. But if you look at like the turnover, for example, from you guys to the big boys, like how hard is that to compete? Like, is
really
that
something? Hard.
Yeah.
That's why I look the way I do.
We have the same job.
It's hard because our turnover this year will be over 200 million, but Manchester United's will be 4 times that. Tottenham's will be 3 times that. Arsenal's will be 3 or 4 times that again. So we've got to be smarter. We've got to use whatever technology is available to us to try and minimize the gap between the bigger clubs and ourselves. We've got to get our player recruitment as good as it can possibly be. We've got to negotiate very, very hard in every deal. And we've also got to make the players that we do bring in better, because part of our model is to make those players better and be prepared to sell them, even if at times it may look from the outside that we're selling to the detriment of our own club. Because in terms of our model, maximizing the value of the players we develop is critical to that.
You believe and you can find a new ones, the next one you develop it again.
We're constantly looking as far ahead as we possibly can, maybe 2, 3, 4 transfer windows for the sort of players that we might need to bring in, the sort of players where we think are able for us to coach and develop at a higher level than they are currently playing. And potentially sell them to some of our rivals, which again is a little bit counterintuitive for a lot of people. You know, why would you sell to Chelsea when you're above them in the league? You're going to be making them better, you weaker. But we're confident enough in our recruitment strategies that we can bring in players that, that will be as good, if not better. So a good example would be Bissouma going to Tottenham. Yeah. We had Caicedo. Caicedo going to Chelsea. We've got Balaba. On the left-hand side, Trossard going to Arsenal. We had Matoma.
Do you identify that and then try to be ready?
Yeah, we certainly do. The combination of the academy and then the recruitment policy of finding young talent from around the world and then developing them for the Premier League. They're the ways in which we can compete.
Ja, imponerande. Paul Barber, CEO, det är väl vd då för Brighton och ansvarig över den här organisationen. Och som sagt, de har ju hittat, jag radade ju upp några namn där innan intervjun här. Är du imponerad av Brightons sätt att arbeta?
Ja, det är jag. Jag är mycket imponerad av det.
Och det menar jag även tränare.
Ja, men exakt. De har ju rekryterat tränare som är spännande. Det jag vänder mig lite mot är ju modellens krav. Kravet på modellen kommer ju av att vi har regleringar som gör att man istället skulle jag tycka, tänk om de här klubbarna kunde ta in 2 miljarder och satsa ytterligare 2 miljarder menar jag då, och satsa på att vinna Premier League istället för att använda sin kompetens för att maximera värdet, som man berättar i intervjun. För det tycker jag egentligen strider mot min syn och idrottens val. Att maximera värdet på spelare borde inte vara det översta ändamålet. Det översta ändamålet borde vara att maximera nyttan av den potential man har för att vinna så mycket som möjligt. Så modellen är ju sprungen ur en kontext där vi överreglerar för att vi är skruvade på fel sätt i fotbollsvärlden just nu. Poängen som jag också vill tillföra är att tittar vi på deras nettospendering så har det skett ett skifte sedan den här intervjun gjordes. Titta här nu, under De Zerbis 2 år så sålde man för då nästan 1 miljard plus varje år. I somras bestämde man sig för att precis tvärtom. Och det är skruvat i, du ser ju skillnaden här alltså. Det är enorma pengar man helt plötsligt bestämt för att satsa. Och jag vet inte, liksom, det är lite underrapporterat det här. För mig är ju det ett skifte som är, det är ju fundamental förändring. Det är ju liksom en riktningsändring. Det har gått 100% det hållet och nu går man 100% det hållet. Varför? Och undrar jag varför man har gjort det? Är det för att man ska vinna? Är det för att man ska maximera värdet i nästa cykel?
Vad tror du?
Jag tror att det är för att man insåg att man kan inte fortsätta som man gjorde. De Zerbi avgick ju därför att han var trött på att inte förvärva sina spelare och att de bästa såldes. Mm. Och att det liksom inte bara, man måste inse att man kan inte bara maximera värde.
Nu tar de in då Fabian Hützeler. Han är född 93, 32 år alltså.
Han är yngre än Welbeck.
Han är yngre än Danny Welbeck som är 34. Han tog upp St. Pauli, Hamburglaget i Bundesliga förra säsongen och han gör det bra nu i Braga. Vad säger du om det här? De satsar runt, de förädlar och säljer vidare. Har vi Hützeler?
Nej, men så här är det i mitt fotbollsliv. Att jag är mest intresserad och har alltid varit av spelet på plan och de som är aktörer där. Däremot är jag väldigt imponerad och lyssnar gärna på bland annat Martin om det som är runt om. Det jag tycker är fascinerande med Brighton, det är ju att de verkar ha en ganska klar filosofi i klubben vad de vill och pyssla med. Sen tycker jag att spelidén är någonting som också har levt vidare med alla de här tränarna, med Graham Potter och de som har varit involverade här. Och man kan behålla sin spelidé även om man byter lite spelmodell. Så att, jag gillar att titta på Brighton mycket och vi har ju en svensk där som är väldigt aktuell, inte minst för att ta en ordinarie plats i landslaget, Ayari. Tyvärr har han hamnat lite på vingen nu då. De värvade in en Paraguay-gubbe, Diego Gomes eller något sånt där. Ja. Så att det är väl det som är lite tråkigt. Men ni valde en väldigt bra match att åka och göra till helgen. För den tänker jag också titta på. Brighton, Nottingham, det blir något det.
Och då får du se Danny Welbeck som är liksom, han är undantaget som bekräftar regeln. 34 år, vann Premier League med Manchester United 2013. Han vunnit 2 stycken FA-cupper med Arsenal. Och han har de senaste 2 säsongerna, den här och förra, verkligen klivit fram och fått en ny vår.
Ja, men en liten personlig favorit faktiskt. Jag tycker att det var jättetråkigt när skadorna kom och han var tvungen att lämna United mer eller mindre. Men det, alltså när han kom upp och kom fram, då trodde vi att det här skulle bli en av de bästa ever. Men han har kommit tillbaka och som sagt, den där typen av baljer. Han avgjorde väl mot Newcastle där tror jag, som ledde till kvartsfinalen. Nej, honom gillar vi.
Ja. Bottenstriden, tyvärr för oss som håller på något av lagen där nere, ser ju tämligen
ja, det vet vi.
Tämligen avgjord ut.
Har ni på samma lag eller?
Nej, det, jag vet inte vad han håller på, Bosse. Han håller på de som leder, tror jag. Så nu håller han på Liverpool.
Smart.
Förra året var det Manchester City. Nej, jag vet inte. Så kommentator kan man säga att man hejar på tabellen, för man blir ofta mer positiv till det laget som leder. Det är ju svårt att säga att Liverpool är dåliga och United är bra, det är som det ser ut just nu. Det är, som ni ser, är rätt så många poäng. Vad är det? 9 poäng som skiljer ner till Wolverhampton med 9, medan Wolverhampton är 9 matcher kvar att spela. Martin, min fråga till dig. Det är de 3 nykomlingarna som åker ur i år igen, som det ser ut som. Vilka, är det några spelare i de här lagen som du tror inte kommer följa med ner i Championship?
Det är ju alltid ett gäng i de här lagen som åker ur som är spännande. Det är ju, den enas död behöver inte vara dåligt för den andra eftersom den blandas bröd. Nej, men i det här fallet har jag valt ut spelare. Om vi börjar med min favorit, så tar vi någon Southampton. Tyler Dibbling, som jag tycker är kanske hela ligans mest intressanta spelare. Det är mycket kvar att göra, men grundförutsättningarna är otroligt bra. Han är alltså 0-6. Han är fysiskt snabb och stark. Dessutom väldigt kreativ i sin teknik. Kreativ menar jag då att han är duktig på att göra det oväntade. Alltså slå sin gubbe i ett läge där man kanske inte ser det logiska utan gör något annat. Dessutom är han ju bra i det logiska tänkandet också, tycker jag, i spelet. Så att jag är väldigt spänd på vad han tar vägen. Sen har han, liksom, det är ganska lätt i Southampton att vara bra på det sättet. Han ger han bollen så han utrymmer att göra vad han vill och lyckas eller misslyckas. Det kommer det inte vara om man går till ett lag som Arsenal. Då blir han ju, får han ju en roll i ett kollektiv. Så då måste han ju liksom välja några av de här egenskaperna kanske. Men förutsättningarna är väldigt spännande.
Ja, vidare.
Ja, det är fler.
Nu är du ändå igång. Nu är du varm, Martin.
Ja, visst. Sen tar vi en från ett annat favoritlag till någon här. Liam Delapis.
22 år.
Det är svårt att missa. Han är ju lite...
Ja, exakt. 10 mål.
Exakt. Ett lag som då... i och för sig är ganska frejdiga, alltså för att vara ett bottenlag och lite poäng så får man en del möjligheter, men det är svårt att se förbi honom. Det är en otroligt fin utveckling. Lite senare, kanske 2 år, ingen ålder tycker man i livet, men i spelarkarriären så har man ju liksom, du har ju fått de första åren och det är egentligen sen utvecklingen tar det här livet, men har gjort en väldigt fin säsong tycker jag och kommer att vara kvar. Och det som är, du vet, målskytt som 9, det är en otroligt eftertraktad position, så han blir kvar, får han vara.
Hans pappa kastade långa inkast i minst.
Ja,
det var på din tid.
Usch, ja, de vill vi inte ha tillbaka. Men däremot är det en skön lirare. Och jag tycker, jag vet inte vad du säger, Martin, men jag tycker han påminner lite om Gyökeres. Det är lite samma typ av striker. Och, så att han kommer ju naturligtvis att bli kvar i Premier League, det är jag helt övertygad om.
Men någon spelare till?
Jag valde en i varje lag. Och då, i Leicester finns det ju många som har varit bra. Men jag tycker El Canos är den som då blandar bland de som är lite yngre verkligen har stått ut ändå. Inte lika självklart för han, att han tar vägen någonstans. Ja, men Dibbling är en talang som ligger högst rankad i den här ligan, mer eller mindre. Han kommer få ett nytt lag. Delap med den målskytt han är, den rollen han gör, enkel att se att han spelar. Jag kan nog skulle kunna vara kvar i Leicester och spela i Championship också. Men jag tycker ändå att han har visat både taktisk förståelse, teknisk förmåga, fysisk förmåga och som gör att han har kvalitet att spela egentligen i alla typer av lag. Ingen startspelare i ett lag som sitter i Arsenal, men skulle mycket väl kunna vara en truppspelare. De köper över inte honom. Men förstår jag menar, det är, den kvaliteten har han ändå. Sen är det mycket kvar att utveckla. Så att jag valde Canost från Leicester.
Tror du Leif Davis blir kvar i mitt Ipswich, vänsterbacken? Han har slagit många fina målpassningar de senaste säsongerna.
Nej, men om jag inte minns fel så är det väl en dansk som heter Christiansen, vänsterback.
Leicester
som är liksom lite alla. Jag har fått en bra känsla för honom.
Jaha.
Ja, konstigt. Men ibland får man det när man sitter och hänger i soffan. Va? Så får man en känsla.
Får det,
ja, men det här är också en ung kille. Är väl inte helt ordinarie i landslaget. Men det är en sån här vänsterback som jag kan tänka mig hamna i Premier League om när det blir dags.
Kan också spela flera roller. Leif Davis är ju väldigt mycket framåt sådär. Och försvarsspelet kanske inte alltid är bäst.
Jag vet att det inte var svar på din fråga, men ibland måste man som politiker...
Liksom, jag ville ju höra om Leif Davis och så tog du upp Christiansen.
Exakt, eller, så kan det bli ibland.
I Leicester, så det kan det bli ibland. Så kan det bli ibland.
Ja, det är politiker va? De svarar på en annan fråga.
Bosse, tack, vad trevligt.
Ja, vad mycket trevligt.
Han får komma tillbaka, tycker du inte det?
Absolut. Ja, jag ser fram emot att höra honom på tränarutbildningen också.
Ja, just det. Vi hör det går för dig också.
Ja, det vill inte
ska ringa din, vi ska väl ringa till kursansvarig och höra hur det går för Martin.
Uff. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Nej, men jag har lite inside där och det går väldigt bra.
Ja, det är bra. Tack så mycket, Bosse. Nu ska jag prata OBOS, damallsvenskan, nämligen.
hela säsongen på Viaplay.
Obos damallsvenskan, det är heta grejer, Johanna. Det känns jättespännande i år.
Ja, men det är klart det är det, och allra helst när det finns. Dels så var det ju spännande i och med att de två topptippade lagen förra året gick sig om av Rosengård som gjorde ett kanonår. Men nu har det hänt och skett stora förändringar. Det finns ett Malmö FF som har kommit upp. Gjorde en fin premiäromgång får man väl säga när de mötte Häcken.
Ja, de, så att det, de klippte Häcken. Ja, de klippte Häcken som en av seriefavoriterna.
Ja, Stellan Karlsson gick ner till Norrköping efter att ha gjort ett jättemånga fina år i Piteå och ett bra jobb där. Känns också jättespännande. Så att det, ja, det finns mycket att dra och teta och tåta i. Så att
ja, men kan vi titta på lite spelschema. Det är alltid intressant att se vad som kommer upp härnäst i spelväg. Sen vi kan få upp den också. Ja, titta här. Vad, är det någonting som sticker ut här, Johanna?
Ja, men det är klart BK Häcken, revanschugna naturligtvis i och med att mötte ju just då Malmö FF i den första omgången. Förlorade den med 2-3. Och för deras del kanske också ett svårt lag att möta. Det är lite svårt mot dem förra året. En ny match här nu då. Naturligtvis vill ju plocka upp sig, för Häcken går ju för det. Det är ett lag som under väldigt många år nu har hamnat tvåa, som har också varit favorittippade även så i år. Så att det är ju inte den premiäromgång de vill ha. Leta rätt där. Så att det tycker jag absolut är en spännande omgång, helt klart.
TV6-matchen i Malmö FF IK Norrköping. Hallå, hallå, Anna Rydén! Var är du någonstans? Får vi? Där är du!
Här är jag. Jag befinner mig i Växjö och laddar för Växjö Rosengård imorgon.
Oj, oj, oj. Hur är stämningen nere i Växjö?
Ja, men det finns väl lite frågetecken efter premiären där. De var ju uppe i Stockholm och mötte Hammarby i premiären och åkte på storstryk. Det är väl inte heller en match som Växjö ska vinna direkt. Men det finns lite frågetecken att reda ut. Och vi såg ju Växjö möta Rosengård i kuppen här nyligen. En jämn match, så vi får väl se vad som utspelar sig i hemmapremiären då. För deras del mot regerande mästarinnorna. Det ska ju bli intressant att se Rosengård också nu, som ju knep en trea mot Piteå i första.
Ja, det känns ju som vi sa inledningsvis jättespännande med Obos damallsvenskan den här säsongen. Vad är din känsla? Det börjar ju med att Malmö FF som sagt slår Häcken som en av seriefavoriterna.
Ja, det var ju en stor skräll får man väl ändå säga. Det är ju liksom en av de tuffaste bortamatcherna för alla lagen. Det är väl kanske Hammarby borta med det trycket som är på kanalplan som är tuffare än det här, men Häcken brukar vara starka på sin hemmaplan. Ser lite vilsna ut i den här matchen och jag har ganska stora frågetecken kring dem efter premiären, som Johanna var inne på. Den matchen som väntar i helgen känns ju superspännande ur det perspektivet, för vad händer om Häcken skulle stå på noll poäng efter två omgångar? Det är inte omöjligt när man har Kristianstad där borta i nästa, så det är ju det. Det är superspännande det här. Det känns som det kan hända lite vad som helst. Och i år känns det som det är många lag som kommer kunna slå varandra.
Hammarby då, du var inne på de spännande nyförvärven. 37-årig danska Nadia Nadim från Milan. Vad kommer hon att tillföra till Hammarby och till serien?
Ja, det är ju en mycket bra fråga. Det är ju en profilvärvning och det är kul att se att den typen av spelare väljer att komma till damallsvenskan. Nadia Nadim hoppas väl på ett EM till sommaren med sitt Danmark. Inte uttagen i EM-trupp eller i den truppen till Nations League som André Jeglets tog ut här nu, utan är i jakt på speltid. Frågan är ju lite om hon kommer få det i Hammarby, för är det någonstans där de inte behöver folk så är det ju de offensiva positionerna. Jag hoppas ju inte att man väljer att plocka in liksom en 37-årig Nadia Nadim framför namn som Ellen Wangerheim, Katinka Tandberg. Jag menar, Martin Sjögren har ju huvudvärk redan där. Hur ska han, när båda de två är hela, kunna pussla in dem i en startelva? Så att, jag är lite frågande till det. Jag tycker det är superkul att det kommer profiler till damallsvenskan. Frågan är hur Hammarby ska få ut det bästa av Nadia Nadim utan att det blir på bekostnad för de talanger som man faktiskt har.
Johanna Frisk, du har spelat mot henne när du var i Tyresö. Det är ju väldigt många år sedan. Men du har väl någon typ av scouting-rapport?
Nej, men det, nej. Det är precis som Anna säger. Det här är ju en... Tittar man liksom tillbaka och i Danmark så är det en jätteprofil. Det här har ju varit en otroligt skicklig spelare. Väldigt tekniskt duktig. Jobbig att möta också, ganska inne på. Alltså, men har ju... Och det är ju... Det intressanta är ju här. Det är jättekul att få den typen av spelare, tycker jag också, till Åbostads damansvenskan. Men frågan är vad hon, hur tankarna går. Hon söker ju ändå speltid. Hon vill ha speltid, fick inte det, och det är det hon är ute efter. Och utifrån sett så ser jag, även om det här har varit en otroligt skicklig fotbollsspelare, så de två, vad det kommer till Wangerheim och de spelarna är ju dagsläget i mina ögon de som främst ska starta. Så frågan är, där tycker jag ser att det mer handlar om bredd. Och då undrar jag, hur går det här ihop och hur har du sett det? Men det kanske också finns en annan plan som inte vi är medvetna om, eller någon slags... Men det är väl ingångsvärdena lite grann. Kul, men vart ska hon lira? Och hur tänker de kring det här? För Hammarbys del är det bara plus, skulle jag säga. Där får de ju ytterligare en bredd om någon går sönder. Om någon... liksom så. Men det är där jag ser att hon tar platsen primärt.
Anna, kommentar till det här som Johanna säger.
Ja, jag håller helt med, för det är ju också så att både Ellen Wangerheim och Katinka Tandberg drömmer ju också om det där EM:et i sommar. De vill ta en av 23 platser i då det svenska respektive det norska landslaget, och jag kan inte se att Nadim ska gå före. Sen har ju Tandberg haft problem med sitt knä, opererats under vintern här och är på väg tillbaka nu. Det är ju därför hon inte har startat inledningsvis utan fått hoppa in för att få mer och mer minuter, men tanken är ju att hon ska starta. Tanken är att man vill försöka få in Ellen Wangerheim också, så att vi får se. Men precis som Johanna säger, det är ju kul med en profil till damallsvenskan, och Hammarby vinner ju absolut på den här värvningen.
Linköping Hammarby är det som möts den här veckan. Våran TV6-match är alltså Malmö FF mot Norrköping. Anna, Malmö FFs första damallsvenska match på hemmaplan. Vad väntar nere i Malmö nu?
Jag hoppas ju att det väntar en publikfest. Vi såg i den första omgången här att den högsta publiksiffran såg vi i Göteborg. Den var på 2700 någonting. Det hade ju varit mäktigt om Malmö kunde gå in och se till att överträffa den nu när de ska få spela på Eleda i den här första hemmapremiären sen man tog beslutet att starta om sin damverksamhet. Det har ju spelat damallsvensk fotboll i Malmö FF back in the days, det som sen blev Rosengård och så vidare. Men det här är ju den första då sen det nya beslutet. Och kan man vara lika smarta som man var mot Häcken, att verkligen följa sin matchplan så till punkt och pricka som man gjorde på Bravida, då är det klart man kan stöka till det för ett IFK Norrköping. Samtidigt så möter man ju nu då en annan tränare som är väldigt bra på just det här taktiska, att ställa till det för sina motståndare. Det är just Stefan Karlsson som leder IFK Norrköping numera. Och jag ser fram emot den matchen. Det kommer kunna säga väldigt mycket om den här serien om vi har ett Malmö FF till exempel på 6 poäng efter 2 spelade omgångar, vilket jag inte alls ser som omöjligt.
Och så har vi då Johanna, Kristianstad mot Häcken. Häcken behöver ju resa sig efter hemmaförlusten i premiären förstås.
Ja, men såklart det är det. Och om jag får återvända till Malmö FF också, ja, så är det ju intressant. Ja, men komma upp som nykomling på det sättet de har gjort det. Det är ju, dels så vill jag ju gärna att någon tar upp kampen med Hammarby och deras, vad det kommer till fansen och publiken. Det är bara uppfriskande att det blir ett större. Det pushade jag också förra veckan att men också de andra klubbarna naturligtvis, men det skulle vara väldigt uppfriskande att få ytterligare en klubb som tog upp den kampen och på riktigt tog den, så det hoppas vi kunna få se. Sen är det ju spännande med Malmö FF tycker jag, för att jag kommer ihåg när vi gick upp med Tyresö första året och det värvades och det satsades en stor del. Här har de ju en stor klubb bakom sig istället, men jag tycker kanske skillnaden är att här finns det en spelidé, en spelmodell som man också ser till att liksom fylla på de spelarna och fylla på de, liksom de kvaliteterna. Just att du tar det här steget upp en sväng till, och pratade vi redan på upptaktsträffen om att vi kan förvänta oss ett fönster där det kommer komma in ännu mera spelare och sådär. Det tycker jag är också intressant att se, för det är svårt oavsett om de får en bra start, så är det just svårt att börja prata om, men läget i damallsvenskan gör också att det finns skiftningar i Rosengård, Häcken, Hammarby, men det finns möjligheter att faktiskt slå sig in här. Det är intressant för Malmö FFs del, men också den här värvningen, att de har en tydlig spelmodell som de försöker liksom hela tiden vara aktiva i att få in rätt typ av spelare som också håller den kvaliteten de vill ha. Så att, och vad kan det ge i slutändan? För att det är ett svårt läge, även om du har det här på plats, att liksom hela vägen fram. Men här känns det som att det är något spännande på gång, men det är också en lång resa, det ska man komma ihåg. Men det har i alla fall fått en fin start, och i en tuff start med både Häcken och sen i nästa match då Norrköping. Så att, ja, spännande.
Vilken passion du visade.
Ja, men det finns mycket som är roligt. Nej, jag ber om ursäkt. Förlåt, det var en lång
harang. Vi blev tagna av din enorma glädje här. Då får Anna ta den här Kristianstad Häckens möjlighet, eller möjlighet, men de behöver ju studsa tillbaka, det är ändå känslan.
Ja, det är verkligen känslan, och är det någonting som brukar karaktärisera de här matcherna mellan Kristianstad och Häcken, så är det ju att det brukar vara fysiska matcher, det brukar bli mycket dueller, och just i det så tycker jag att Häcken saknade en hel del i den här premiären mot Malmö, för man klev inte riktigt in, man fanns inte där, som jag var inne på tidigare, de kändes lite vilsna ibland, och i fjol så bjöd ju Kristianstad upp till dans rejält nere i Kristianstad. Då hade man ju Tabby Tindell som skulle ha avgjort den där matchen, missade öppet mål, hade stått för drömmemål innan det som hon gjorde helt på egen hand. Nu spelar hon i Häcken, hur blir det när hon kommer tillbaka till Kristianstad i då gulsvart istället? Kommer hon kunna avgöra matchen i år? Det återstår att se, men jag förväntar mig en tuff fysisk match. Att Kristianstad är ju ett lag, det enda laget förutom Hammarby och Häcken, som nämnde sig själva som SM-guldvinnare på upptaktsträffen. Det är ett lag som siktar högt och som åkte på en förlust i den första matchen också. Så att den är ju viktig för deras del med. Det gör ju den extra intressant. Djurgården vände mot dem i premiären.
Anna, du får två frågor igen här. När vinner nya Malmö FF SM-guld? Och hur är rivaliteten, känslan, stämningen mellan nuvarande Malmö FF och gamla Malmö FF Rosengård? Hur är liksom temperaturen, känslan mellan klubbarna?
Känslan är väl att Malmö FF gör allt de kan för att skruva upp den där, kliver in med sitt budskap nästa mästarna när de kliver in i den här serien, till skillnad då från Rosengårds mästarna. Det har ju dessutom blivit lite ordkrig om vem de där fem titlarna egentligen, eller de gamla SM-gulden, vem de tillhör och så vidare. Man gillar det där, det är härlig kaxighet, och jag tror ju att de kommer vinna ganska snart. De kommer inte vinna i år. Beror lite på hur tunga namn de plockar in, men låt oss säga att de vinner 2027.
2027. Vilka tycker du de här SM-gulden som de tvistar?
Ja, jag rör alltså, till du, här just nu, så att jag förstår att det kan
Anna,
bli också en diskussion.
Du, vilka tycker du, Johanna? Ni som känner tjejerna och spelarna och klubbarna...
Vad ska jag säga? Det har ju tagits nytt beslut från och med då. Det är därifrån man får utgå ifrån.
Du?
Så då landar de ju för mig hos Rosengård. Nu befintliga Rosengård då. Där handlar de för mig.
Rosengård, ja.
Det är ett snabbt svar bara här.
Okay. Ja. Vad säger du, Anna? Håller du med?
Jag håller med Johanna. Jag tycker att det är det laget som sen blev då Rosengård. Det är klart man måste få med sig hela historien dit. Malmö valde att bryta med det som var det dåvarande damlaget. Så att jag tycker att det är Rosengård som får tillräkna sig de där SM-gulden. På samma sätt som då Häcken får tillräkna sig Kopparberg, Göteborgs SM-guld. Mm.
Mm. Toppen, Anna Rydén, suveränt. Sportbladet, du har fullt upp att göra i helgen med fina matcher både lördag och söndag från Obos damallsvenskan. Tack, Anna.
Tack själv.
Ja, Johanna, ja. Vad ska du göra i helgen?
Ja, hörru, jag ska på hockeycup, ja.
Hockeycup?
Ja, så är det.
Vilken årgång?
Parka 15.
Parka 15?
Ja, jajamän. Så det blir det. Det blir stående sin ishall, mysigt, härligt.
Ja.
Kolla mycket hockey.
Ja, du har ju rätt bra i hockey. Åslund var bra i hockey. Jag har sagt, Åslund borde ha satsat på hockey istället för fotboll. Det har jag sagt till honom många gånger. Ja. Hörrni, tack så mycket. Ha en bra helg. Det är FA-kuppen, som sagt. Kvartsfinalen vill inte missa. Det kommer bli spännande. Fina matcher. Till exempel då Brighton mot Nottingham. Ajari mot Elanga. Ha en toppen helg. Hej, hej.
Sports
Sändningarna presenteras av Nya Expect.